Velkommen til Økrim-podden. I dag skal vi snakke om hvitvaskingsrisiko I betalingsforetak. Og for å vie oss litt inn I denne delen av rapporteringspliktig virksomhet, så har vi fått Andreas Hobbelin I studio. Velkommen, Andreas.
Takk.
Du arbeider I et selskap som heter ZTL Payment Solution. Kan du fortelle litt om hva du gjør? Hva dine oppgaver I selskapet?
Ja, kjært barn har mange navn, Settel eller ZTL, men Settel Payment Solution en betalingsleverantør som går som använder egentligen betalningsinfrastrukturen till PC2. Vi ligger som en betalningstjänst inne I ERP-systemerna, så vi kan man ju säga en ERP-betalningstjänst egentligen. Och är bankoavhängiga, alltså oberoende då, från vilken bank som går att använda. Så idag samarbetar vi med flera olika ERP-leverantörer. Och I Settel så är jag då head of anti-money laundering and financial crime prevention. Vilket betyder att jag då ska vara den som är ansvarig för att sätta upp hela AML och sanktionsregimet. Från onboardingen till löpande uppföljning till hela payment screening och transaktionsmonitoringssystemet. Ja.
Og for å få med oss alle lytterne her, du må fortelle oss kort, et ERP-system, hva det?
Ja, for å gjøre det enkelt da, skal du betale har du et regnskap og skal betale din en faktura for eksempelvis, og vil gjerne legge inn den fakturaen I regnskapet, og gjøre en enkel fakturabetalning, der kommer sette det inn da, og tar den fakturabetalningen og prosesserer den I ERP-systemet, I stedet for at För exempelvis idag så är det många som går in och ut av bank- och ERP-system eller att en del faktiskt använder ERP-systemet integrerat med få banker. Då. Och det här sättet på något sätt skiljer sig åt och ska vara oberoende. Både oberoende I ERP-systemet och oberoende på vilken bank du använder. Mm. Oavsett vilken kund du är. Mm. Så, men vi har då B2B-payments. Vi är då bara företagskunder.
Ja, det är ingen privata kunder.
Inga privata kunder, men man kan göra ett företag kan ju alltid göra B2P-payments. business to person payments kan de göra som lönsbetalningar för exempel.
Okej. Och de betalningstjänsten som dere tillbyr är ju det vi traditionellt förbinder med banktjänster. Och det är ju en hel skog av aktörer I detta marknaden som är I färd med att utveckla nya teknologiska lösningar och nya tjänster. Och en ting som vi har lagt märke till är att national riskovärdering, alltså den så kallade NRA, som kommer vart år och som kommer från den EU supranationella riskovärderingen. Den handler jo også om betalingstjenester på den måten at man snakker om risiko knyttet til hvitvasking for nye tekniske løsninger, og man snakker om risiko for hvitvasking knyttet til nye betalingstjenester. Og det noe av grunnen til at vi har bedt deg å komme hit og dele litt sånn kunnskap om det, for hva egentlig risikoen knyttet til nye betalingstjenester, sånn som du vurderer det?
Altså, de senaste åren så har jag jobbat I Baltikum och för att ta ett exempel då, I Litauen så har man ju, Litauen har varit ett av de mest cashintensiva länderna I Europa och det mest cashintensiva landet I Baltikum. Och de är nu, vad ska man säga, de gör reklam nu eller promoterar sig själv som en fintech-hub. Och I tillägg så har de då ett verklig huvudmansregister eller UBO-register som inte existerar. Otroligt dålig ägarskapsdata på företag I Litauen. De är lite där... De är väldigt långt bak och det saknas I stort sett. Till skillnad mot Estland och Lettland som faktiskt har ganska bra data på ägarskap. Så vad betyder det egentligen det här? Jo, om man ska ta det här som ett exempel då med Litauen. Man etablerar då flera hundra fintechbolag. Myndigheterna är pro till det här. Man går från cash till elektroniska pengar. Personerna och företagen som är bak de här fintechs vet man inte helt vilka det är. Inte in the long run. Man vet ju vilka som är registrerade på papper men det är inte säkert att det är dem. Till skillnad mot om vi tar oss då. Risken för en fintech I Baltikum och det jag såg när jag jobbade I Baltikum var ju att en del av de här... dåliga kunderna som fanns hos stora banker eller runt om på flera stora banker de flyttades ju sen från de stora bankerna till fintechs. Och när de stora bankerna tog upp det här med de fintechs så ändrades också modus operandi. Så att från att de stora bankerna kunde se i motpartsdatan, alltså transaktionsflytet då, så kan du se i motpartsfältet att oj, där är en av våra dåliga kunder som ligger i motpartsfältet, det tycker vi inte om. Så man kontaktar de här stora fintech och små fintech och säger att det här vill inte vi se, det får ni ta bort. Då ändrades modus operandi så att de här fintechsen packade ihop de här betalningarna. Så nu ser man ju inte längre den verkliga beneficiary eller sender egentligen. Så, och det är ju en risk i sig. Jag tror inte många vet om det. För många ser bara en sån transaktion. Att ja, vi ser vår företagskund. Och så ser vi motpartsfältet fintech. Och den fintechen har en del saker i sig då. Det är en del bolag som du faktiskt inte ser. Om du inte ligger på varenda dag och frågar. Och det är ju ingen som gör det då. Mm. I Norge däremot så har vi ju inte. Kanske vi är ju inte en fintech-hubb i Norge. Det är lite med större utmaningar för en fintech sätt eller jobba varje dag för att liksom få bana mark och ta mark. Men risken är också lite annorlunda i Norge än vad det är i Baltikum. Och jag ser ju att när vi är nu ute och pratar och vi pratar om att vi ska bygga ett bra AML-regim och sanktionsregimer. Vi pratar med de banker, vi ställer frågor till dem. Hur är ert regim? Hur vill ni att vi ska dela information med varandra? Sån information som vi kan dela. Eller bara information, alltså knowledge sharing för exempelvis. Och då är det sällan, när jag ställer frågor till bankerna som vi har öppen PSD2 mot, då får jag sällan frågor tillbaka. Så jag tror fortfarande det är en del, inte okunskap och inte ointresse, men jag tror inte man har helt fått med sig vad är det som är på väg att hända här.
Mm.
Och för att kunna förstå den risken runt en fintech, då måste man kanske ha sett de här utländska fintecherna först för att verkligen ha attention. Och jag tror inte sett, eller går inte att jämföra, som, det går inte att jämföra med de här utländska så sätt. Vi har solida investorer bakom oss, bland annat Investinor är en av investorerna. Helt annat kan man säga approach till vad vi gör och en annan typ av betalningsstruktur än vad en del andra fintechs har utlandet. Men jag tror att jag saknar intresse från branschen att komma till oss och fråga vad är det ni egentligen gör?
Mm.
Hur gör ni det? Och vilka risker ser ni som fintechs? För vi har ju gjort och byggt vårt AML-regim, vår risk assessment och allting som en ny startup utan. Alltså i starten har du inga kunder, inga transaktioner, så du bygger ju en sån guesstimate på allting.
Mm.
Men jag saknar ändå att folk kommer till oss och frågar lite. Vi har massor vi kan berätta. Så jag kan gå in mer i detaljer på det. Då,
ja. Men jag skjønner det. Och samarbeta med andra finansinstitutioner, särskilt bankerna, är ju ett centralt spørsmål. Men lite tillbaka till det du sa i stad. För att när du beskriver fintech-selskapet i Litauen så får jag intryck att det du egentligen berättar är att det är större inslag av anonymitet i en betalningstjeneste enn det var typisk når betalingen gikk mellom banker og foretak hvor man kunne få opp et rødt flagg på den mottageren. I dag så sier du at man ser ikke den mottageren på samme måte, så det er større grad av anonymitet. Er det riktig forstått?
Helt riktig. Helt ja. Riktig.
Og hva gjør det med hvitvaskingsrisikoen?
Ja, den øker jo. Altså, du kan jo si at du er jo halvblind, oavsett hur du vender og vrider på det. Og vi som fintech er jo også halvblind, for vi kan jo si at om vi skal da bekrefte midlernes opprinnelse her i Norge, och vi då har en kund från en av de stora bankerna för exempelvis, då har ju inte vi någon möjlighet att med all säkerhet bekräfta var pengarna kommer från för kunden förutom det han svarar i onboardingen. För vi har ju inte insyn i kontot. Det är en av våra risker som fintech. Och så har du då bankens risk. Det är att när kunden då i sättets fall, när kunden använder sitt ERP-system, lägger en betalning, säger en utlandsbetalning, då kommer ju inte banken se motparten. De kommer se sättel som motpart.
Mm.
Och det betyder då om du riggar upp ditt system för att, alltså transaktionsmonitoreringssystem eller payment screening för att fånga upp motparter som du inte vill skicka eller ta emot pengar från, så är det ju sett eller som är motparten. Och så fungerar det ju i Baltikum också. Det är ju ett filter nu som gör att vi alla blir halvblinda i kedjan.
Mm.
Och då måste man ju också börja prata med varandra. Vad är egentligen det här betyder av risker? Men vi vet ju att vi har ett extremt ansvar till att processera de betalningarna. För vi ligger ju direkt. Vi går ju inte in i Swift-nätverket som man gjorde förr. Med all den data. Nu är det ju en direkt payment till, till den motparten. Den banken då.
Mm.
Men där jag saknar fortfarande. Att, jag säger så här, vi har ett guesstimate på våra risker. Och de riskerna är baserade mycket på den erfarenhet jag har fått från att jobba i Baltikum. Med de fintechs som har varit där. Också som har inkluderat svenska fintechs. Men jag saknar fortfarande att någon kommer till. För jag vet ju inte vilka risker bankerna har heller på sina kunder. För det finns ju ingen delning överhuvudtaget. Då. Så att jag egentligen uppmanar mig och hoppas att vi kan ha en öppen dialog runt risker.
Mm.
Speciellt med de banker vi har öppen PSD2 mot.
Mm. Så alle rapporteringspliktige sitter vel mer eller mindre med noen skylapper. Altså de ser akkurat det som foran seg, og så ser de ikke ut på sidene, for det krever at man har innsyn hos neste part I en transaksjon, neste rapporteringspliktig enhet I en transaksjon. Så, men det dere ser jo betalingen direkte til den aktøren som ligger I ERP-systemet til deres kunde.
Mm.
Så dere vet jo hvem betalingen går til.
Yes, ja. Det helt riktigt.
Ja.
Altså vi har jo full transparens, og vi jo I... Alltså för att vi ska kunna göra för exempel sen den största risken för oss blir ju självklart international payments.
Mm.
Och fakturabetalningar har ju också en risk I sig både falska fakturor, svindelfakturor eller ghost invoices alltså knutet till trade based money laundering alltså allt det här som är risken med international payments. Den har ju vi och sitter med varenda dag vi ska processera international payments. Men vi har ju byggt eller vi har ju köpt ett system och byggt upp det systemet ut efter de risker vi tror att vi ska få och det är inte säkert vi får dem men vi är fortfarande igen halvblinda vi har riskerna I motpartsfältet det är där vi ser sen har vi klart att vi har ju samma förpliktelse här när håller till vitvassningsloven när det gäller kundkontroll så vi har ju också en onboarding så kunden som redan blir checkad och onboardad hos en stor bank I Norge eller liten bank I Norge vi har ju samma sak på den också enda som är vår svaghet att vi har ju inte insyn I kontot fullt ut precis som en bank har
Så, og det du nevner med trade-based money laundering, betyr det at dere tror at dere vil klare å se en faktura for eksempel som skal gjøres opp, som en faktura som laget fordi at man prøver å dekke over en hvitvaskingstransaksjon som underliggende under den fakturaen?
Ja, for å være helt ærlig så tror jeg faktisk at fakturabetalning I sig själv så länge man följer I, alltså så länge ERP-partnerna, all den transaktionsdata som ligger där Så länge den följer ISO 222-standarden, då har man massa information som man kan använda. Tyvärr är ju inte verkligheten sån idag. Mm. Även om det är krav I EU och det kommer säkert bli en samma standard internationellt. Så när vi är helt uppe och står på ISO 222, då kommer vi få ganska mycket möjligheter till att avdäcka en del av de riskerna. Men jag kan säga att idag att Det är inte lätt att avslöja falska fakturer I en betalningsström. Mm. För vi är igen beroende av ERP-leverantören.
Mm.
För att vi ska göra en god jobb. Så vi måste på något sätt tweaka och göra det vi... för att göra ett enkelt... säg så här, du har en norsk företag som processerar en vanlig faktura. Eller en norsk företag som är liksom gråföretag. De vill ha vitt och lite svart. För att det ska se bra ut. Mm. Och då är det klart att... Omsätter du då för en betydlig summa som ett vanligt norskt företag så vill du vara in, du vill ha ett ERP-system, du vill ju visa och du processerar och lägger upp betalningar och fakturer. Revisorn gör kanske inte någon jättekritiska kontroller till de fakturerna för han ser ju att det går pengar. Och liksom, ja. Så man vill ha in det här I systemet. Men för oss då kan ju vi se, vi har ju lagt in en del riskindikatorer och scenarios I motpartsfältet vilket betyder att om för exempel en kund av oss utför en betalning till ett typiskt skalbolag. Säg för exempel I UK så har de här LLP-företagen då, som har varit mycket med nu I förbindelse med laundromat och allting. Så vi har lagt in en indikator på LLP, LP, L.P. Och då kan folk tänka, herregud det där måste ju vara idiotiskt för du kommer ju få så många falska träff. Ja, både och då. Det är ju ganska snabbt att reda ut en sån träff. För får du en träff på en LLP då och går in och säger ja men okej det här är ett vanligt LLP till en advokatfirma det är ju typ vanligt att många men samtidigt ser du kanske okej här ligger ett annat LLP som inte alls ser ut att vara en advokat så går in och tittar och UK Registry är ju öppet och enkelt att gå in och titta så ser du snabbt om det är typ ett skalbolagsindikatorer I den. Så sådana saker gör vi för då är ju vad ska man säga, hypotesen är ju då för oss att gör en norsk kund en sån transaktion till sånt bolag som inte har någon synlig affärsverksamhet då är det en indikator I sig själv att den fakturan kan vara någonting, inte fuffens, men det kan vara någonting tvivelaktigt runt den fakturan. Då. Så det är typ det vi kan göra. Men, det, men just att gå in på faktura och allt den datan som finns där, det är otroligt. Vi ser ju inte originalfaktura. Men har vi en alert I systemet eller vi följer upp, då går vi till kunden och gör en customer outreach och ber, kan vi få se underlagsdokumentation? Och då blir det ju den här fraud-tänket, okej, är det här en blufffaktura? Stämmer det här? Och, ja, allting som jag arbetar runt
om. Vi snackar ju nu om trade-based money laundering och jag skulle lika att se en undersökelse som visste hur många av de som jobbar med antivitvaskning som egentligen är upptatt av trade-based money laundering. Vi är på det nivået där. Alltså det är ett type tema som är väldigt vanskelig att avdäcka som folk flest förstår, tror jag. En annen risiko som knyttet til betalingsforetak jo teknologien. Mm. Altså fordi at betalingsstrømmene og bruk av tekniske løsninger innebærer at det vanskelig å tegne det kartet over hvem det som gjør hva, og hvor går dataene, og hvilken kontroll har man på dataene. Ser du, eller kan du oppsummere kort, hva som hvitvaskingsrisikoen knyttet til selve teknologien som en betalingstjeneste eller en betalingsflat? Plattform benytter.
Jag tror ju bara det här vi pratar om nu att du är lite halvblind i båda fälten eller så bankerna får ju en ökad risk för att de inte ser motparten det är en sak då. Mm. En annan risk är ju att man jag tror man har en liten övertro till de här fintechs att de är så teknologiska eller att allt är så jag vet ju om fintechs på andra sidan gränsen och i Sverige som är fintechs tech savvy som man säger på så fintech språk då. Men de har ju inte ett tech AML-regim, eller hur? Mm. Så de kanske är tech i betalningen, vi har instant payment, allt går bra, det är seamless, det går flyt. Men AML-systemen är inte lika tech. Nej. Så du får ett avvik där. Du bygger ett betalningsinfrastruktur som går snabbt, som går enkelt, lite kontroller, både lead, eller kanske svaga ID-kontroller eller bara en bank-ID. Och det är många brister med att bara använda bank-ID. Och du processerar en del betalningar fort, men AML-systemen är inte byggt för att processera sådana betalningar. Mm. Eller ens byggt för en snabb onboarding. Så det är liksom en dominoeffekt av alla risker på en gång. Mm. Och jag tror att ska du titta på en fintech så måste du, och du ska förstå risken, du måste nästan säga okej, vad är det ni har byggt för infrastruktur? Mm. Är ni, ska ni göra, och vilka partnerbanker har ni? Gör ni allt det själva? Vilka partnerbanker har? Säger de att vi har en partnerbank i Bulgarien? Ja, okej, det är kanske inte lika bra som du har en partnerbank för exempel i UK eller US. Mm. Vi har ju partnerbank med en US bank, och det är klart att kraven som ställs mot oss blir ju precis nästan som att vara US bank. Ja. Vi kan ju inte processera en, alltså vi har ju till och med lagt in US dollar payments som high risk currency. Mm. Inte för att en high risk currency, men för att en hög risk attention, vi behöver ha attention på den, så därför har vi den som high risk då.
Så og hvis det feiler dramatisk der, så blir det stengt ned av en amerikansk valutabank, kanskje, i verste fall.
Ja, inte bara det. Jeg tror at man, vi er jo, som sett, er jo helt avhengig av ERP-partnerne, og helt avhengig av partnerbanken. Ja. Så vi kan inte göra fel. Vi måste göra det från starten. Ja. Og der skal faktisk Settel ha skryt, for de har jo da investera i AML, både personer og systemer. Og vi var jo en start når jeg kom in her i september 2020, der vi insåg att det systemet vi hade köpt, ett svenskt system, det var inte relevant till Settels risk. Mm. Så vi, eller då Settels management, tog ett svårt beslut som en startup och säga att nej, vi byter innan man knappar. Så det, och därför har jag varit ute och sagt det också när jag pratar med andra, att har man ett dåligt system som inte är anpassat eller relevant till din risk, då måste du byta. Det går inte att lappa ihop ett dåligt system, och det går inte att ha legacy system heller. Mm. Och speciellt nu med nya alltså, tillbaka där du pratade om nya betalningsmönster och liknande. Kan du då använda de här gamla systemen? Nej, det kan du inte. Du måste ändra på.
Och en annan form för risiko som jag har lyst att komma in på är detta med sanktioner. För att i Norge så fick vi ju en sanktionslov, alltså från alla dessa förskrifterna som då gick över, blev avlöst av en sanktionslov som kom i vår. Det rettet jo igjen en oppmerksomhet hos rapporteringspliktig foretak og alle andre foretak faktisk som skal følge sanksjonsloven. Så det jeg lurer på om du kan si litt kort om er hvordan generelt gjør betalingsforetakene det for å identifisere sanksjonerte personer. Det jo også sanksjonerte foretak selvfølgelig, men altså hva slags overvåkningsscreening har betalingsforetak på sanksjoner etter din oppfatning?
Vill du att vi ska prata om kundsidan nu på kundnivå eller på transaktionsnivå?
Bägge delar för så vitt.
Ja. Alltså precis som jag sa innan, vi är underlagt vitvaskningsloven, samma krav. Vi gör precis samma sanktionsgrillning och liknande. Men vi gör ju inte minimumskravet som man får höra runt i, folk pratar om hela tiden, som jag är så trött på att höra. Vi screenar bara mot EU, FN och kanske OFAC eller OFAC, men ingen nämner UK, ingen nämner alla, många andras lands sanktionslister. Och så är det så att USA har ju också andra watchlist som inte är sanktionslister, men du vill gärna inte processera US dollar payments om du har en kund som är på en av de här amerikanska listorna. Så det är någonting man måste tänka på. Men vi gör ju precis som alla banker, ordentlig screening, ordentlig due diligence, enhanced customer due diligence, allt det som går till. Men när det kommer till transaktionerna, så är det viktigt att okej, där kan vi inte heller göra minimumskravet. Så vi kan inte bara screena motparts... alltså du har financial sanctions och så har du trade sanctions.
Ja.
Så vi screenar ju både namnet på motparten självklart, men inte bara mot EU, FN, OFAC. Det gör vi mot en helt komprehensiv sanktionsdatabas då, inklusive adverse media. Även om vi riskskårar också med olika träffarna på olika nivåer, så skulle vi få en sanktionsträff så är det högst upp på riskskalan. Mm. Medan en adverse media-träff behöver ju inte vara så allvarlig. Det kan ju vara, ja, det är en regulatory fines, men det är inte, alltså, du behöver inte stoppa en transaktion för det här. Och i tillägg är det ju där med trade sanctions. Så i betalningsflyten eller i PC2, den information som läggs tillgänglig i transaktionsdatan, där har ju vi allt från betalningsinformation, payment message, allt där. Det screenar vi också. Så vi söker för exempel vi har ett scenario då, det är att för att undgå sanktionsträffar, då är det en del sanctions evaders som lägger in för exempel ett frågetecken, 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 hashtag, hashtag, hashtag. Det har vi lagt in i motpartsfältet. Så är det någon som försöker manipulera betalningarna så får vi träff.
Mm.
Då är det lite alert då, kan man säga, som vi ska följa upp. Vi har lagt in alla free trade zoner. Alltså free trade är ju känt, både trade based money laundering och sanctions evasion som destinationerna man använder då för att göra det här, trade based money laundering och sanctions evasion. Så då har vi lagt in det i systemet som gör att om en av kunderna gör transaktioner till ett företag som är registrerat på de adresserna, så får också en alert.
Mm.
Så vi försöker hela tiden tänka proaktivt. Och så är det ju det här med alla leaks. Eller du har offshore leaks, Paradise Papers, Panama Papers och nu senast då Pandora Papers. Och då är det sånt att okej, alla de här riskerna vi vet om, vi kan fortfarande processera de här betalningarna. Men vad är det för risker vi har framför oss? Jo, det processerar vi en betalning idag knutet till Panama Papers och Mossack Fonseca då, indirekt. Då har vi ju ett problem och det kan vi inte göra. Så vi har ju lagt in Panama Papers som motpartsdata. Mm. Och det är ju inte sensitiv information eller någonting. Det är bara företagsdata, så får vi träff på ett företag. Och där har vi också olika regler på motpartsdatan när det gäller sanktioner. Lite lösare, så vi kanske får lite mer false positives. Panama Papers lite tajtare, så vi vet att okej, där ska det vara nästan 100%. Vi har laundromats, alltså de kända bolagen i alla olika laundromats har vi lagt in på motpartsfältet. Så, och nu är inte de... De lånemätbolagen är ju inte aktuella idag, eller hur? De har ju på något sätt blivit gamla.
Ja,
då.
Ja.
Men just för att visa myndigheterna så är det ju någonting som vi i Norge måste komma ihåg. Alltså lotteritillsyn i sin lista. Ref onboarding. Så vi har ju skapat vår egen internal watchlist där vi både fångar upp om det är bolag som vi onboardar knyttet, eller som är skrivet på lotteritillsyn i sin lista och i motpartsfältet. Mm.
Alltså de som driver olovlig spelverksamhet i Norge.
Precis, som är listade från lotteritillsynet. Så vi jobbar väldigt mycket proaktivt, inte bara minimumskravet, men mycket fokus på risk.
Ja. Lite tillbaka för att nösta upp några tråd i förhållande till detta med sanktioner. Jag skönjer ju det att för deras kunder som är företag så identifierar det inte bara företaget, men de som representerar företaget och reella rättighetshavare, ikke sant? Så deras screener ju de.
Ja.
Alltså både personer som är reelle rättighetshaver och personer som representerar sällskapet. Men du snackar ju också om sanktionsträff hos motparten. Gör det någon inhämtning av reelle rättighetshaver hos motparten?
Nej, det är ju också, jag hade faktiskt en diskussion. Det är jätteintressant tema, för jag sitter ju i min egen lilla värld och bubblar ibland och tänker att ja, men varför kan man inte göra samma typ av uppslag i motpartsfältet så faktiskt, men det krävs en del arbete. Jag tror vi är på väg dit.
Ja.
Alltså efter det här KYT, Know Your Transaction.
Ja.
Vi kommer komma i det, att du faktiskt, när du gör en transaktion så måste du göra ett snabbt uppslag av motpartsfältet bara för att checka. Det blir som dubbelkontroll kan man säga.
Mm.
Men så fort vi får en träff eller så fort vi har, det är ju så här, i vårt system idag så riskratas varje transaktion från 1 till 5 då.
Ja.
Och i varje transaktion så är det olika riskregler som, eller scenarier och indikatorer som har slagit in. Men fördelen med det är att vi har en audit trail också på de låga transaktionerna, vilket är att man kan ju också backtracka och gå tillbaka. Att, oj, och säga att man skulle vara involverad i en stor skandal. Då kan man ju visa myndigheterna att ja, men vi hade ju det här setupen och det klarar vi inte att få träff på, men vi hade i alla fall någonting och vi kan visa myndigheterna att den var så låg risk, alltså vi hade ändå aldrig kunnat fått upp den träffen.
Mm.
Men i den så är den viktig, för att om vi får träff idag och går in på en vi jobbar ju inte bara med högriskträffarna, vi tittar ju också på medierisk och lågrisk för att se att det faktiskt systemet fungerar. Men det är klart, att gå in och se, det gör vi ju alltid för motparten. Vi checkar ju, vi går inte in och bara tittar. Ja, det var en transaktion till Cypern. Kunden har sagt att han ska göra transaktion till Cypern. Det är okej. Nej, vi går ju och tittar. Är det synlig affärsverksamhet? Ja, nej. Nej, det är det inte. Okej. är det proxies alltså, eller corporate services agenter så sitter och kontrollerar motpartsföretaget? Ja, det är det. Okej, okay, det är en risk i sig. Mm. Då gör vi ofta customer outreach till kunden när vi frågar, okej, okay, vad gäller den här transaktionen? Och frågar om underliggande dokumentation.
Skjønner. Och hvis vi forlater strikte sanktioner och sanktionsscreening för ett ögonblick och snackar lite mer om trade, alltså transaktions... forhold og mer restriktive tiltak jo det vi kaller det på norsk sånn tradisjonelt I hvert fall altså for eksempel spørsmålet om går betalingen fra dere fra deres kunde I ERP-systemet til en motpart som faktisk involvert I handel med kull fra Nordkorea som skipes om til skip I havet, I romsjø, og tas imot av en motpart som involvert I den type transaksjoner. Og da snakker vi om handelsrestriksjoner og restriktive tiltak. Det noe et betalingsforetak I det hele tatt bryr seg om å se etter, og har noe sjans til å kunne se etter?
Altså bryr seg, absolutt.
Altså, jeg bare spør det.
altså, jeg tror, skal jeg være helt ærlig, nå skal jeg ikke skryte opp oss selv og meg selv på noe sett, men vi gjør... förmodligen mer än många andra för vi fokuserar väldigt mycket på risken och absolut inte minimumskravet så sett. Och det är för att vi också har en tone at the top som säger också att det är sånt det ska vara. Vi har en sån plus att om man anställde mig så får man det man anställde. Det är inte minimumkravet, det är riskbaserat. Och i de fallen du beskriver där så är det ju otroligt svårt, eller hur? Säg att du har ett norskt shippingföretag. Som fraktar säg att den har ingen frakt den är så tom då den ligger utanför Nakhodka port I Ryssland och står utan gods och säger okej, vi måste åka vidare så vi måste ha någonting på då kanske någon ringer och säger ja ni kan köra lite kol här om ni åker ut I havet lite närmare Nordkorea då åker de ut I havet hämtar lite kol från en annat ryskt skepp då och den är kanske nordkoreansk kol som kanske har varit inom rysk hamn och blivit omgjort till low-branded rysk kol och så ligger det på en norsk chip och så kör man vidare. Mm. Alltså, men det är ju nästintill omöjligt för oss att fånga upp idag. Vi önskar ha fokus på några sådana saker och hellre ha fokus på den typ av transaktioner och det efterarbete som krävs alltså från ett investigation-syfte än att släcka false positives. Så därför är också det här med att välja system är viktigt I form av Alltså vilken typ av intelligens har systemet för att göra att du får fokusera på rätt sak?
Ja, så det betyder att du går inte in på Merlin Traffic och ser på AIS-sändning från skip.
Jag gör det varje helg. Jag gör det flera gånger I veckan.
Ja. Ja, jag hoppas någon lyttare får några idéer här och särskilt det som jobbar mycket med shipping, kunder och så vidare. Vilka möjligheter som finns där ute för att göra övervakning av
För bara säga en sak till om shipping då, som någonting ska, folk tycker jag ska komma ihåg. Det att om ett ship står tomt eller hur man har inget gods så att man står då I Kaliningrad I Ryssland. Man har tom frakt och man vill ju gärna ha pengar för frakt, eller hur? Då är incentiverna starkare för att vara med I ghost shipping. Eller trade-based money loan och allting. Bara bluffa och ta fakturer. Så om man vet om kunder inom shipping som står tomma någonstans så är det högre risk för sanctions evasion om man en laundering för att du blir involverad. Du tar gärna en bluffkörning där, ett tom chip, men det går pengar emellan då. Mm. Så det är ju någonting att hålla koll på, speciellt för Norge.
Och jag vill bara lägga till att något av det vi snackat om lite tidigare med hur man beskytter sig mot träff på restriktive tiltak och kanske också sanktioner så har vi ju haft några saker historiskt hvor faktiskt en hvis jeg ikke tar helt feil, så var det en amerikansk bank som ändret kodene I SWIFT-meldinger för överföringar av betalningar till verksamheter I Iran som då var underlagt restriktive tiltak och för att låta disse betalningarna likväl kunna gå igenom under radarn så gjorde de om Swift ID:n på de transaktionerna och därför lot det sig göra I lång tid för myndigheterna upptäckte det och det blev en vanvittig stor bot för detta företag när det blev upptäckt. Så detta är ju inte bara något vi snackar om hvor vi leker med tanken men faktiskt något som har en historisk förankring I en händelse.
Ja, och tänk om du har för exempel, för oss då, vår risk skulle ju kunna vara, sån hypotetiskt igen då, du har en ERP-leverantör, eller du har en regnskapsförare som sitter I ett ERP-system och bokför fakturer. Han väljer att lägga in manuellt, kanske namnet på bolaget, och då bluffar sån hashtag frågetecken. Det gör ju då för en normal bank som inte har riggat upp payment screening systemet, motpart screeningen, den kommer ju inte få någon träff överhuvudtaget. Den kommer inte ens se det som en riskindikator. Så man kommer ju alltid vara utsatt för insidehot. Och det är någonting jag tror folk inte ens pratar om i branschen. Alltså vilka insiders har man? Har man folk som faktiskt jobbar för någon annan? Och vilka personer har man i nyckelroller när det gäller payment processing internt? Och kan de vara utsatta?
Mm.
För det är ju tyvärr så det man har sett också en del av de här sakerna är medialt. Att det har ju varit insiders. För exempel Danske Bank-saken då, som var insiders bakom det. Så det är någonting man kanske också behöver prata om i branschen. Mm. Hålla ögonen på.
Andreas, tusen tack för att du kom till oss. Och nu har vi fått höra lite om vitvaskningsrisikon och sanktionsrisikon och risikon för restriktiva tiltak och brud med restriktiva tiltak för betalningsföretag. Så tack till Andreas Sobelin från Settle Payment.
Tack.